yogavärlden erbjuder en sån otrolig gemenskap. När du är yogi på en studio, medverkar på ett retreat och får uppleva den där underbara känslan av att gå en yogalärarutbildning. Så mycket kärlek, förståelse, gedigna kunskaper och medmänsklighet på en och samma gång. Tyvärr upplever sällan yogaprenörer samma varma gemenskap och det vill jag ändra på. Du är välkommen till Yogaprenörpodden där jag, Angelica Henriksson, ger dig vad du behöver för att utvecklas som en hållbar yogaprenör. Men jag ger dig också en inblick i andra yogaprenörers verksamheter genom att intervjua dem om deras yogaprenörsresa. Låt dig inspireras, upptäcka hur mycket en yogaprenör kan göra och låt dig fyllas med ny energi. För nu har det blivit dags att få följa med på ytterligare en spännande yogaprenörsresa. Då säger jag hej och varmt välkommen till Yogaprenörpodden, Gabriella Bäckstrand.
Tack, jättekul att vara här, Angelica.
Så kul att ha dig här. Och skulle det vara någon som liksom känner igen ditt namn eller din röst här så är det ju för att du faktiskt har varit här i Yogaprenörpodden tidigare med ett alldeles eget avsnitt. Så nu är jag liksom alldeles supertaggad att få prata med dig och intervjua dig om din yogaprenörsresa i det här avsnittet. Vi tar det från början, eller så här. Berätta, vem är det du hjälper? Vad gör du som yogaprenör här idag? Så tar vi från början senare.
Jo, jag driver ju företaget Verkfri och hjälper dem som har långvarig ryggsmärta att bryta smärtmönstret så man kan leva med lite mer frihet och glädje i kroppen. Så det är det jag gör och jag gör det online med yoga och andra kroppsbaserade metoder.
Fantastiskt. Jag blir så imponerad när du liksom sätter ihop delarna. Så det här ska vi reda lite i. Men vi tar det från början. Kan inte du berätta lite, vad tog dig till yogan? Vad gjorde att du blev yogalärare? Jag vet att du har andra kunskaper också. Men hur blev det att du blev yogaprenör till slut?
Ja, hur blev det så? Jag började min karriär inom hälsobranschen som massageterapeut faktiskt. Och det var också för att jag själv hade långvarig ryggsmärta redan när jag var 20-ish ungefär. Så började den komma och jag hittade liksom inga verktyg så jag får bli av med det. Ett sätt var att utbilda mig inom massageterapin. Dels för att hjälpa mig själv men också för att hjälpa andra såklart. Men sen så tänkte jag då att ja, ofta så behöver man ju starta eget företag som massage. Terapeut. Det vågade jag inte göra just då och där. Jag var ganska ung, hade inte modet. Så då utbildade jag mig faktiskt till lärare. Så det är också en sak som jag brinner för, att utbilda andra. Och jag blev också specialpedagog. Så ja, så det är egentligen så det började. Lärare och massageterapi, hälsa som är ett stort intresse för mig. Men sen upptäckte jag att skolan inte riktigt var min grej. Jag hade svårt att jobba i skolan. Det var mycket press från mig själv. Jag har alltid varit väldigt så högpresterande, stora krav på mig själv och så. Så det slutade faktiskt med att jag slutade skolan. Jag blev faktiskt sjukskriven av krisreaktion fick jag. Det var lite olika saker som hände. Det var inte bara skolans värld. Då fann jag, yogan har alltid funnits liksom nära mig. Sen jag var 20 har jag yogat olika yogaformer, oftast på gym och sån här power yoga. Också mycket prestation hade jag med mig där. Så när jag blev sjukskriven så fann jag faktiskt sensin yoga. Och just där och då så var det en yogaform som jag upptäckte att min kropp behövde. Och som gjorde att jag kunde slappna av i kroppen och kunde släppa press och prestation och på ett helt nytt sätt som jag inte har, eller som jag inte upptäckt innan. Så det var så jag fann de metoder som jag jobbar med nu och det sättet som jag verkligen brinner för att jobba med.
Just det. Hur långt tillbaka i tiden pratar vi här? När var det du fick den här upplevelsen?
Ja, detta är ungefär, vad är det, 5 år sedan ungefär.
Så du hade yogat ganska länge innan du fick den här känslan som du fick med Sensin-yogan, tänker jag, eller?
Ja, absolut, det har jag gjort. Säkert i 20 år hade jag hållit på med olika former. Det var bra på sitt sätt, men med den prestationen som jag alltid har haft i kroppen och den här duktiga flickan, jag ville alltid göra allt rätt och ja, så var det inte riktigt den yogan som jag höll på med då som jag behövde. För
Förstår.
min kropp behövde liksom slappna av och lära sig lyssna på. Jag behövde lära mig lyssna på mig själv och alla de här inre verktygen som man har inuti sig som jag behövde plocka fram. Och det var den yogaformen som hjälpte mig att plocka fram det. Så det var inte bara, det var liksom, jag slutade att titta på allt det här yttre. Och ja, så det var så vägen började. Och då, det häftiga där var ju också att jag fann ju också de verktygen som gjorde, jag hade fortfarande gått med smärta i ryggen på olika sätt. Jag hade liksom accepterat att men så här kommer det vara, jag kommer inte bli av med det. Jag hade ju både tränat och stretchat och gått till olika behandlare men inte hittat någon långvarig sak som höll. Utan det lindrar bara för stunden liksom. Så det jag fann med sensing och de teknikerna som vi gjorde där och då släppte på låsningar som ja, hade hållit i sig väldigt länge. Så det var helt plötsligt så var jag fri från smärta också. Så ja, det var väldigt häftigt att upptäcka det.
Det är ju fantastiskt. Var det här du utbildade dig till yogalärare då, inom sensingen för 5 år sedan? Eller
Precis,
hade
jag har
du...
nog gjort alla utbildningar där som Mia har haft, men sen så gick jag också vidare för att de här teknikerna som sensing använder som kallas pendikulationer som lossar på spänningar, det kommer ju någon annanstans ifrån. Så jag gick vidare och det är en metod som heter somatics-metod och den finns inte här i Sverige att utbilda sig utan då fick jag gå till England, vända mig till England, utbildningar där. Och jag vidareutbildar mig där vidare till somatics-instruktör då. För att få ännu mer av det här. Jag fann verkligen att det här är ju så unika metoder som jag inte hade sett någon annanstans ifrån och som gjorde så fantastiska saker med min kropp som ja, jag hade inte hittat det någon annanstans. Så jag var tvungen att utbilda mig vidare, så det gjorde jag. Och det är det jag använder nu bland annat. Jag har ju satt ihop från flera utbildningar. Jag har även gått yoga och mindfulness mot kronisk smärta. Också i England, utbildningar där. Så har jag satt ihop den metoden som jag jobbar med nu och hjälper andra med.
Och det här älskar jag, alltså superintressant hela vägen, men också att du känner att du nu har skapat dig en metod, ett sätt att jobba framåt. Hur snabbt liksom på resan var det? Det började ju med att du själv mådde bättre, som du sa. När övergick det från att det är jag som mår bättre av det här till att wow, jag vill veta så pass mycket mer så att jag kan hjälpa andra.
Men det gick ändå ganska snabbt för att när jag var sjukskriven, det var då jag fann sensing och alla de här metoderna. Och då kände jag, eftersom att jag kände att jag mådde så bra själv och jag blev bättre själv. Och så kände jag också att jag kan inte gå tillbaka till skolan. Nu vill jag starta eget. Nu vill jag kunna leva så som, på mina egna premisser, jobba på mina egna premisser och så vidare. Så att då såg jag liksom att det är eget företag jag ska ha. Och varför inte hjälpa andra då när jag har funnit det här som hjälper mig och jag vet att så många andra behöver detta. Så kände jag bara att men det här måste spridas vidare. Som sagt så hittar jag inte det här på svenska och speciellt inte när man sätter ihop hela den här metoden utan då är det på engelska och alla är inte bekväma vid att prata eller gå någon utbildning på engelska. Så jag tänkte, men det här är jättebra att få jobba med och få hjälpa andra samtidigt som jag hjälper mig själv. Så ja, det var,
Verkligen.
men det, så det gick ju ganska snabbt till att liksom förstå att men det är det här jag behöver göra. Men sen själva metoden har jag ju utvecklat över tid för att det är någonting som jag har lärt tillsammans med, alltså med mig själv och mina deltagare så har jag utvecklat det ihop med dem kan man ju säga.
Som det så ofta blir. Och det är ju det jag brukar säga så här, det går inte att sitta hemma på kammaren och leta efter klarhet, för den hittar man inte där, utan det är ju när man är ute och testar och pratar och hjälper till som man utvecklas, och så får man höra vad som landar. Allt landar ju inte lika i alla och så vidare, så det är ju helt rätt. Men då tog du med dig massagen in i företagandet också, eller hur såg det ut när du precis startade?
Precis, det var så, det var lite så jag började, för det var ändå den utbildningen jag hade haft sedan länge och kände mig mest bekväm med. Så det var så jag började, men sen när jag började massera igen så insåg jag att men, det är inte riktigt det här jag vill göra. Jag vill hjälpa andra människor till att hantera detta i sin vardag och släppa på låsningar själv och inte vara beroende av andra hela tiden. Jag ville hjälpa andra att bli sina egna experter. Och sen går ju det här såklart, kan man ändå gå till behandlare. Det ena utesluter inte det andra, men att få de här verktygen att på egen hand kunna hjälpa sig själv, då tar man tillbaka den här makten till sig själv och slipper känna panik och ångest över när smärtan kommer till exempel. Och det har jag verkligen märkt en stor skillnad och stor förändring hos mina deltagare, att det blir verkligen en transformation, en livsförändring. Alltså man får mycket mer livskvalitet när man kan ta makten till sig själv och få de här verktygen på egen hand.
Jag sitter och ler medan du pratar, men man blir ju så glad när det dels att du kan sätta ord på det, vad det är som händer för något. Och där, jag vet ju att du har fått mycket av de här orden från dina deltagare också. Du märker vad som händer hos dem. Men det är också så djupt förankrat i dig själv att du vet vad det betyder att nästan ha gett upp. Att det här är liksom, nu får det vara så här, jag får ha ont. Och sen så finns det där extra som finns runt kröken nu då. Och nu gör du det mycket, mycket mer tillgängligt genom att ta hit det, ha det på svenska, ha det online och hela tiden med fokus på den här självhjälpen. Det är ju ett fantastiskt sätt. När kan man säga att du gick över då? Du började med massagen och så var det yogan och så. När hittar du liksom konceptet som du jobbar med nu?
Och vad kan det vara? 1,5 år sedan är det kanske ungefär. Och det var nog i samband med att jag blev medlem i Yogaprenörerna och vi började utforma där lite. Vem är det jag hjälper och hur ser det ut? För det var då jag också kom på att jag skulle ha ett program just för detta. Så det har jag kört i 1,5 år nu. Så ungefär
Just
där.
det. Vad var den första liksom aha-upplevelsen för dig då när du började göra det till ett koncept? Eller var det något som liksom slog an, som gav dig farten till att våga göra den här, nu blir det ett program utav det? Minns du det?
Nej, det minns jag inte riktigt.
För du var igång med klasser innan.
Ja, precis. Jag hade lite så, vad ska man säga, vanliga, gör som med fingrarna som du brukar göra. Vanliga yogaklasser hade jag på, ja men så 6 gånger, 8 gånger träffas vi. Ja, men sen kände jag att man behöver någonting mer. Man behöver den här kunskapen om sin kropp och smärta och hur mycket det gör i förändring. Och det säger ju forskning, visar också på det, att ibland kan det räcka med att bara kunskapen, bara du har kunskapen så kan du lugna kroppen och smärtan kan ebba ut eller försvinna, bara du har kunskapen, för kroppen blir trygg av det. Så det är ju en av metoderna, är ju att skapa trygghet i kroppen. Så där insåg jag att men, jag vill inte bara undervisa i liksom i klasser rent övningsmässigt praktiskt, utan jag vill också ha med kunskapen, för jag ser ju hur mycket det gör. Sen behöver alla inte veta så mycket som jag vet eller någon annan, men man kan ju få på väldigt lite kunskap kan man få väldigt mycket effekt, så kan man säga.
Verkligen, och då behöver man ju tänka om lite eftersom man liksom som yogalärare lätt tänker de där klasserna. Jag sätter ihop en kurs om 6 veckor, 10 veckor eller så levererar jag yogan. Och den kan ju hjälpa till mycket, men det är jättebra att du lyfter det här. att förstå varför man gör någonting, även om det inte är lika djupt som hela dina utbildningar och all den erfarenheten, så kan man lugna vidare. Och då måste man ju börja tänka på ett annat sätt. Liksom, hur levererar man då den här kunskapen på ett pedagogiskt sätt och hur lägger man fram den? När du hade dina kurser där, var de online redan då, de här 4 till 6 veckors kurserna?
Jag började väldigt tidigt med online.
Mm.
Sen har jag haft lite på plats också, men det är alltid online jag har dragits mot. För många av dem som kommer till mig också har kanske problem att vara i grupper eller man tycker att det känns mycket bekvämare att vara i sitt egna lugna, trygga rum hemma eller var man nu själv får välja. Så att jag ser stora fördelar med online. Verksamheten. Sen får jag en del förfrågningar eller frågor från de som kanske inte är så insatta eller vet vad man gör. Men kan man verkligen göra online? Men då ser du ju inte om jag gör rätt eller fel. Och där är det också så himla viktigt, för det är inte det det handlar om. Det är inte meningen att jag ska sitta och säga det här är fel och det här är rätt. För det är precis det metoden går ut på, att det är du som ska hitta och lära känna din kropp och du ska liksom inte göra, du behöver kanske inte göra exakt som jag gör, utan jag guidar dig väldigt tillåtande och då blir det tryggt och anpassat och det är alltid på din kropps villkor. Så man behöver inte sitta där som lärare och ändra på saker och ting.
Nej, utan den tryggheten runt omkring. Ja, men precis. Och jag tänker att liksom var metod har sin form. Det finns ju säkert en hel del yogakurser som på sitt sätt inte passar då online för att man skulle behöva vara i det fysiska rummet. Och då är ju det en annan metod. Och det är det här som är så härligt, att man kan hitta sin grej och därmed särskilja sig på ett helt annat sätt. Och då pratar vi lite om varumärke och sticka ut i mängden. Och där har ju du också gjort ett hästjobb med förändring av ditt eget varumärke. Vill du bara ta med lyssnarna lite på hur du gick från att ha yogan där, några kurser, till att ha det här väldigt tydliga programmet som du har nu med ett tydligt varumärke?
Jag vet inte var jag ska börja någonstans egentligen, men mitt företag hette Flowness från början, vilket jag kände där och då väldigt passande, för att det hade jag satt ihop av flow som är flöde, rörelse, och ness var då ju mindfulness, stillhet. Så. Och det har alltid varit väldigt nära mig att få ihop de här två. Men sen när jag började förstå vad jag gjorde och vi hittade liksom den nisch som jag riktade mig till, så tyckte jag att, ja men då blev det svårare och jag ville ha ett namn som kunde spegla vad jag gör, så när man ser namnet så förstår man direkt. Så då kom jag fram till det här Värkfri. Gjorde jag. Men ja, och så programmet. Ja, alltså det känns som att det är så naturligt för mig nu, det här programmet, så jag har svårt för att så var det började någonstans och så. Men det är som sagt det här att väva ihop. Jag är lärare, jag vill liksom att människor ska förstå och veta, för att jag vet vilken makt det är att ha den kunskapen. Så att bara ha kurs eller med bara övningar, det är inte riktigt. Jag ser att jag menar att mina deltagare behöver mer, att det ger en helt annan. Det ger ett helt annat resultat. Så, ja.
Så är det ju verkligen. Och för den som lyssnar då, om du beskriver ditt program nu, vad det har blivit. För det är som hos alla, så börjar det ju i någon ände och sen fortsätter man och utvecklar. Men nu när du har varit igång ett tag så har du ett program. Vill du beskriva det för den som inte har en aning om vad det är?
Ja, men det programmet heter Ryggterapi och avslappning. Från början, det har jag bytt namn ett par gånger, från början hette det Självläkning genom sensing, men sen så har jag utvecklat det till just ryggterapi, för det är det handlar om och det är där man börjar med ryggen och sen kan man gå ut till de andra extremiteterna och så, men när man börjar centralt och då väver jag ihop de metoder som jag har, och det är fyra nycklar brukar jag prata om, och dels där är det här med trygghet som vi har pratat om. En jätteviktig nyckel att få uppleva trygghet, och det kan man ju öva då på olika sätt med övningar, men Också genom att träffa människor som man känner sig trygg med. Så har man inte ett tryggt nervsystem själv så kan man få hjälp med en annan person som speglar det här åt en. Och det har jag upptäckt av många av mina deltagare som säger att jag har just det här, att jag ger dem trygghet, att jag ger dem lugn och att de kan känna det när de kommer till mig och till det här programmet. Så det är ju en jätte, och det är som sagt, det är ju stort område, trygghet så. Och den andra nyckeln är andning och avslappning. Och det är jätteviktigt också, och det vet vi med andning, alla yogalärare vet det. Men oftast när man har långvarig smärta kan det hända att man har fått upp andningen uppe i bröstet, och det är jätteviktigt att få ner den till magen. Och andningen har ju många, många olika betydelser i det, men det främjar ju läkning och det hjälper också till att sträcka ut från insidan så att man kan släppa på låsningar, bland annat. Och sen är det ju att tredje nyckeln är att lyssna in. Så att lyssna in på sin kropp, sätta gränser för sig själv, lära sig lyssna på sin kropp. För det är också väldigt vanligt när man har gått med mycket smärta att man inte, många gånger vill man inte vara i kroppen för att det är en obehaglig plats att vara i. Så man stänger liksom av. Vissa områden i kroppen känner man kanske inte ens för att man har stängt av just där man har smärta kanske. Så det är också en viktig nyckel att få kontakt med sin kropp igen. Och då gör vi det på ett tryggt sätt. I små doser så att man kan inte känna sig överväldigad. Liksom. Och sen den sista är ju rörelse. Så. Och då är det inte, brukar jag säga till mina deltagare, då är det inte rörelse som att promenera ut och springa och så, för det är många som säger, ja men jag rör mig jättemycket, men det är kanske inte de rörelserna vi behöver. Ja, det är också jättebra rörelser, men det är inte det som lossar på spänningar, utan det är de här mjuka, långsamma rörelserna och pandikulationer och det som vi jobbar med.
Jag förstår. Och det, jag menar, det här vaknade ju du inte en morgon och liksom hade det här snyggt paketerat med fyra nycklar och ett sånt här bra förklaring som du har nu. Så jag vet ju, vis av erfarenhet från mig själv, men av andra också, att det kommer ju med tiden, men man måste ju börja. Skulle du kunna liksom redan här ge något så här tips på någon yogalärare som kanske har lite samma erfarenhet som du, så här, man sitter på mycket egna erfarenheter av något slags utmaning, i ditt fall ryggsmärta. Du har en massa kunskaper, du är yogalärare. Hur kommer man fram till att få ett program som blir så pass tydligt som ditt ju är, så att det till och med känns så naturligt för dig nu att du har svårt att berätta om det?
Ja, men precis. Men alltså det absolut viktigaste och det som jag tycker har tagit mycket tid i den här processen, det är ju att få fram sin kursdeltagare, alltså sin drömklient. Det har jag jobbat jättemycket med för att man ska nå rätt personer som man vill jobba med också. Jag vill ju hjälpa de här människorna som jag hjälper. Och det är jätteviktigt så att den matchen blir rätt, både för mig och för de som kommer in i mitt program, så att jag kan hjälpa dem och så. Så det är ju där som man behöver börja med, som jag känner i alla fall, att verkligen skriva, och då behöver man skriva ner flera A4-papper skulle jag säga, alltså vem är din drömklient, och liksom bara skriva ner allt om det. Man måste verkligen alltså känna personen som man ska hjälpa.
Hur lik skulle du säga, ja, och vi kan skjuta in det också, det här jobbet med att hitta drömkunden, drömklienten, det är ju ingenting som riktigt blir klart heller, utan det blir ju hela tiden tydligare ju mer man jobbar och man märker också vad man tycker är roligt att göra själv, man märker vad man är bra på, man märker, alltså så det där fortsätter ju att skruvas på och så återigen så går det ju inte att sitta hemma och fundera på vem det där är utan man måste börja. Men bara en sån, så här, din drömkund idag, skulle du kunna beskriva någonting kring den utan att hänga ut hela din affärsidé? Men om man lätt skulle säga, vem är det du vänder dig till idag?
Jag vänder mig till kvinnor, oftast i min egen ålder där runt 40, som har barn, kanske som har ganska hektiskt liv och som ofta prioriterar andra, inte prioriterar sig själv kanske utan prioriterar andra, men också nu har förstått att det är faktiskt jag som är jag är värd att få må bra. Att man har insett det och är beredd att lägga ner lite tid och energi på sig själv och ser värdet i det. Så verkligen, så det är därför också mina metoder, det är oftast så, eller jag brukar alltid ge små saker att göra i vardagen. Alltså det är jätteviktigt att få in saker i vardagen så att man inte ska känna att åh, jag måste göra en timme här och en timme där och så hittar man inte den timmen och så blir det ingenting av. Och istället så ger jag små, små saker som man kan börja med och sen så bygger man upp det. Så det är verkligen, ja, en kvinna som är som, det är ungefär jag själv, fast det är inte jag själv, för att samtidigt så var ju detta jag för när jag var 20 år.
Ja, är det så du tänker på det? Att det är en Gabriella 20 ungefär, fast nu är en kvinna 40. Men tanken och skavet och funderingarna som Gabriella hade vid 20 är det du tilltalar idag?
Ja, men lite så, men det är ju helt olika att vara 20 år och vara 40 år, så att det är ju helt olika personer. Och sen försöker jag också vända mig till yngre, för jag vill ju också nå de yngre, men det är svårare tycker jag att göra det. Jag har lättare att nå dem i min egen ålder, förmodligen för att jag pratar på ett visst sätt såklart. Jag pratar inte som en 20-åring.
Nej, men du har ju helt rätt i det. Alltså man attraherar ju de som är liksom, ja, runt omkring en på något sätt. Sen såklart att det kan sticka ut lite ändå. Men det är ju där i krokarna. Vad skulle du säga? Ja, det är åldern du tänker på då som är den största skillnaden. Om du bara så här, din drömkund och Gabriella innan hon fick hjälp. Är det just liksom vart man befinner sig i livet när man är 20 och 40? Är det den största skillnaden eller ser du någon annan på vem drömkunden är?
Nej, jag skulle säga att det är den största skillnaden, åldersmässigt så. Ja, precis som när jag var 20, jag hade jättemycket, allt det här med prestation och krav och allt sånt som sätter sig i kroppen också. Man spänner sig konstant och har svårt att slappna av. Ja, alltså just den här att man har mycket krav och prestation på sig själv. Det är många, jag märker ju det, även om det inte står uttalat någonstans på mina sociala medier eller hemsida, att jag vänder mig till den prestations, vad säger man, alltså kvinnan med höga krav, så är det ändå hon som kommer till mig, för det är där smärtan sätter sig många gånger i ryggen när man är överspänd.
Exakt. Finns det någon speciell anledning till varför du inte skriver ut det någonstans då?
Jag tycker att det blir så mycket att hålla reda på. Nej, för den som läser, att det får inte vara för mycket, för egentligen så spelar det ingen roll. Man kanske inte tänker på det själv, att man är högpresterad och har massa krav. Man bara märker att, eller har märkt att man har haft ont i ryggen väldigt länge, och det är kanske inte det att man tänker, vad är det för orsak bakom? För sen kan det finnas många olika orsaker bakom. Så egentligen är det inte orsaken i sig som är det viktiga när man kommer till mig.
Nej.
Utan det är att man har haft ont i ryggen under längre tid, och det är ju 3 månader eller längre som man säger långvarig smärta. Och de som kommer till mig, oftast har de ju haft ont många år.
Ja, exakt. Men jag tycker det är så bra att du lyfter precis det. För alltså det här är ju klurigt. Som du sa, tipset, så här, ta reda på vem är drömkunden. Men det är ju inte helt enkelt. Det är inget man löser så där bara. Och det här kan ju just vara en sån vurpa som man kan göra. Att ja, men det är ju en högpresterande person. Det är de som kommer. Men du har redan identifierat att det är ju bara liksom ett personlighetsdrag som du kan tilltala när du skriver eller kommunicerar till den här målgruppen. Men det yttersta skavet, det som gör att de faktiskt tar beslutet och köper kursen, det är ju att de har ont. Det är ju att de har ont i ryggen och inte kan leva det livet de vill. Jag har ju refererat tidigare till, du har haft några så bra reels på ditt Instagramkonto när man kanske inte riktigt kommer upp och ner på golvet så som man skulle vilja med att leka med barnen eller stänga diskmaskinen eller de här bitarna som liksom verkligen, liksom, Det förstör kanske inte hela livet, men det är hela tiden någonting som är där och pockar på, och det försvårar ju sömnen, och det leder ju liksom till, ja, men flera saker, eller kan försvåra sömnen, men det kan öka stressen, bla bla bla, alla saker som kan hända. Och det här är ju inte helt lätt, och där tycker jag A4-papperna gör så bra grejer. Så här, okej, det här, skriv massor, skriv allt, det är troligen en högpresterande kvinna i det här fallet. Men är det det som behöver stå, liksom först på hemsidan, så nej, det är det där andra. Att liksom inte riktigt kunna leva livet så som man önskar kanske, eller att vara. Så du har ju, och jag vet att du har jobbat hårt också, men för att skicka med till de som lyssnar, att bara för att det har varit svårt under en tid att ta reda på det här, så är det inte så att man får ge upp. Det är bara att fortsätta, eller hur? Och ta sig vidare.
Ja, verkligen. Det är så värt det arbetet, så att det.
Det är då det börjar hända grejer och blir riktigt kul. Vill du bjuda på någon solskenshistoria eller så? Någon deltagare som liksom har fått något resultat och har delat med sig till dig? Har du någon du vill bara berätta hur det har gått?
Ja, men det finns många. Men finns
Klart.
det? Ja, nej, men det är, och där grejen är, när jag började första rundan när jag höll programmet. Så det är ju, ja men målet är ju att minska smärtan och allt det här. Det är ju därför människorna kommer till mig och kommer till programmet. Och det jag inte tänkte på då var att man kan ju också få massa positiva bieffekter, kan man säga. Så det är inte bara smärta det handlar om, utan det är verkligen, och många av dem som kommer till mig berättar ju att det är, alltså verkligen livsförändrande. Och jag hade två ganska lika historier med två kvinnor i ungefär samma ålder. Och den ena kom till mig och kunde inte ligga ner på golvet för att hon hade väldigt mycket yrsel. När hon reste upp så fick hon mycket yrsel. Och då fick hon liksom ångest av det. Så väldigt mycket ångest hade hon. Och det är ingenting som jag skriver ut att hej, kom till mitt program och bli av med din ångest. Så, men väldigt många som kommer har de här, ja, man har mycket rädsla och oro i kroppen över smärta, man får ångest. Och det här hjälper också programmet till, alltså när man får de här verktygen till att kunna hantera saker själv, så minskar man ångesten och oron över det här. Så de två kvinnorna med väldigt lika berättelser, de blev ju av med sin yrsel, de blev av med ångest, och de berättar verkligen att, alltså, det har förändrat livet. Och den ena kvinnan berättar också det jag har i de här på videoreferens på min hemsida. Så den ena kvinnan berättar om hur väldigt låg hon var när hon skulle gå upp på morgonen. Väldigt ofta var hon väldigt, väldigt låg och deppig. Och hur hon efter programmet, och då var programmet, jag tror, det var samma 10 veckor. Och hur hon efter de här 10 veckorna känner så mycket mer glädje och liksom alltså verkligen livsglädje. Och jag gick ut och köpte nya kläder, och ja, det var ju en kostnad i sig också, men det ser jag bara som positivt, menar hon på. Och det är så härligt när deltagare berättar om sådana här historier. Det är verkligen, ja, det är ju därför man gör det man gör, som får en till att, vad heter det, driva det här liksom, verkligen.
Ja, för det är ju bara liksom sanningen. Det är ju inte så att vi sätter oss i yogaprenörsrollen och sen försvann alla problem i livet. Det är ju en utmaning att driva. Det är mycket läskiga saker man ska ta tag i. Det är så mycket beslut. Det gäller att våga göra sig synlig. Det gäller att våga visa vad man ska göra för det. Mycket sånt. Och sen kommer de här solskenshistorierna som liksom verkligen berättar varför man gör det man gör. Jag vet ju att du är duktig på att ha en rutin kring att ta in, göra utvärderingar och referenser, och du har gjort videoreferenser på hemsidan, verkfri.se, för den som vill se, eller hur, om man vill gå in och titta på det. När börjar du med sådana saker? Har du gjort det under längre tid, och vad är det viktigaste, eller vad har gett för bra avkastning på att ta in vad tidigare deltagare har varit med om?
Men det är jätteviktigt, det är verkligen guld värt för både, jag älskar ju och utforma den tillsammans med deltagarna också. Så att det är inte bara för att jag vill ha fina ord som jag gör det såklart, utan jag tar alltid in input. Och det har varit lite olika beroende på, ibland har jag tagit in i början av programmet, precis som jag tror att det var du som har lärt mig det, att checka av liksom i början, så att då får de också chansen att berätta vad de vill ha mer eller vad förväntar de sig av programmet. Så att varenda grupp som jag håller är ju olik den andra, för att jag ser ju hela tiden till vad gruppen behöver. Och det kan vara ju olika saker. Så det är väldigt spännande att hålla grupper på det viset. Och att man är väldigt öppen med att ta in feedback och input och så. Men sen såklart också de recensionerna. Det är jätteviktigt, för ibland har jag faktiskt, en gång så gjorde jag faktiskt så att, jag tror det var senaste gången jag höll programmet, eller när programmet skulle starta igång. Det var förra hösten. Då jag märkte att det var många som hade frågor och som liksom hängde på stängslet, som vi brukar kalla, de ville liksom in i programmet men de vågade inte riktigt, de visste inte riktigt vad det skulle ge. Och då skrev jag faktiskt till de deltagarna som hade varit med, att kan ni snälla posta någonting här, vad som har gett, vad som har gett, vad säger man, vad som har gett det här, vad har ni fått ut av
Resultat, eller vad
det?
du
Ja.
fått ut av det.
Vad har
Ja.
ni fått ut av programmet? Och då var det flera stycken som gjorde det, och det är också himla fint att man har den relationen med deltagarna, så de kunde posta och berätta, men det här, så här har det funkat för mig liksom. Så att det är jätteviktigt, för att när man ska gå in i ett sånt här program och man har testat så många olika saker innan, så behöver man ju ha någon annan som berättar, men det här, man behöver se lite andra historier, inte bara jag som lärare som berättar, utan få höra också hur andra som har gått programmet. Så jag tycker det är jätteviktigt, men just också för att få in den här feedbacken. Sen är det jätteläskigt också att ta emot
Ja.
feedback. Men det är jätteviktigt, och för utvecklingen. Jag utvecklar ju programmet hela tiden, så att ja.
Ja, och kanske tänker jag att om man jobbar online så kanske det finns en poäng med att vara extra lite duktig på utvärderingar och ta in feedback eller göra några avstämningar eller så. Eftersom man på något sätt har det lite naturligt när man har en kurs på plats, för det blir lite snickesnack i korridoren innan och efter och så. I och för sig finns det ju en risk om man bara förlitar sig på det, att det finns de som inte kommer och pratar och som har en massa viktiga saker att dela med. Så att jag uppmuntrar alla att ha en utvärdering. Och det du sa, det är ju att jag förespråkar att man gör en utvärdering efter kanske andra veckan eller någonting, för att se så här, har du kommit igång ordentligt? Har du fått en bra start? Är du liksom på rätt, är det någonting du saknar redan här? Man kan ju då också ställa frågan, vad har du för förväntningar eller vad finns det för tre saker som du definitivt vill lära dig i kursen? Och just när man har sådana här live-program då som både du och jag har, Gabriella, då har man ju faktiskt, man har sin plan, man har kursen klar, men om väldigt många efterfrågar någonting så man märker att, nej men det där har jag ju faktiskt inte tänkt att lyfta, så har man ju möjlighet att tweaka det lite grann och på så sätt få ännu nöjdare deltagare. Och det här är ju så mycket mer värt än att bara ha en utvärdering liksom efter kursen är slut. Så här, hur var det? Ja, men då har vi ingen chans att påverka det som har varit. Så det är ju kanon. Men sen vill jag också lyfta den som du säger, eller vi båda sitter och ler. Det är så viktigt för oss själva också. Det är läskigt att göra utvärderingar. Man kan få svar som man inte skulle vilja ha. Men det är ju egentligen ännu hemskare om någon annan har åsikter och de aldrig kommer fram. Det är ju jättetråkigt om det skulle vara så. Och sen är det så värdefullt att få de där härliga solskenshistorierna. Och jag säger ju att vi ska spara dem någonstans, så att vi kan liksom boosta oss själva när det behövs. För vi har ingen chef som har utvecklingssamtal eller peppmöten med en eller så. Så det är ju våra deltagare som liksom är så otroligt, otroligt viktiga. Plus att du sa att du bad dina tidigare deltagare att dela med sig. De är ju stolta över den insatsen som de har gjort. De är ju stolta över att de vågade hoppa på ditt program, att de gjorde allting som var i ditt program och att de har fått det här resultatet. Så det är ju också väldigt fint att ge dem lite utrymme till att få berätta vad de har råkat ut för, höll jag på att säga. Jag menar absolut inte, för de har fått för fantastiskt. Jag är
Ja, absolut.
superimponerad, Gabriella. Det är otroligt fint. Jag tänker så här, eller innan du och jag kom i kontakt med varandra till och med, då när du hette Flowness på gamla goda tiden. Redan där så var det ändå att det lyser en väldig profession kring dig. Jag tycker det finns en seriositet. Direkt så var det, när vi började jobba ihop så var det så här, åh, här finns det mycket vi kan tweaka runt och justera och ändra. Men du hade redan innan en väldig aura av att du har bestämt dig. Det är det här du ska göra. Det känns som att du ser ett värde på det du gör och så vidare. Hur har du jobbat med liksom det mentala kring att göra de här besluten? Till exempel.
Ja men verkligen, alltså det med mindset får man jobba med hela tiden. Det är jätteviktigt, tycker jag, som entreprenör. Jätteviktigt. Så,
Vad
men
gör du för något?
vad sa
Eller
du?
vad gör du eller vad har du gjort för att boosta mindsetet?
Ja, vad har jag gjort? Eller vad, ja, men det där är också en sån färskvara, det märker man. Så att när man inte... Oftast handlar det om att skriva ner saker som, och det kan vara att jag skriver ner saker som jag har föreställningar om som inte är sanna, och så skriver jag om det till det som jag vill tänka istället. Så, men det är verkligen en färskvara och någonting som man behöver. Alltså det egentligen skulle jag rekommendera att göra det varje dag. Det är ingenting jag gör själv, jag ska rekommendera mig själv och skriva varje dag. Alltså, för det görs så otroligt mycket, verkligen. Och bara den här tacksamheten, alltså att man skriver ner vad man är tacksam över, det höjer ju ens, verkligen ens energi och frekvens, att man kan, ja man går ut med en helt annan energi när man tänker på det som man faktiskt har och det man gör och det man vill åstadkomma.
Vad man vill göra. Ja, du gör ett himla bra jobb hur som helst. Om det är fler än jag som får väldigt mycket energi av att lyssna på din historia och blir väldigt imponerad av jobbet, skulle du vilja skicka med några tips eller tankar till den som känner att ja, men absolut att jag skulle vilja ta steget, skapa något slags program, en lönsam yogakurs som tar mig dit där du befinner dig idag. För det har vi faktiskt glömt att säga, men sedan ett år tillbaka jobbar du ju heltid med det här.
Ja,
Ja.
det är faktiskt ett år nu, kom jag på,
Wow.
för några veckor sedan. Eller,
Åh
det
nej,
var
då
i...
måste du byta datum och fira lite. Grattis till första året. Men om man känner precis det är där jag skulle vilja vara. Vill du skicka med några tankar eller någonting?
Alltså, satsa på det du vill göra, absolut. Och man kan ju jobba sidan om, man kan jobba halvtid eller vad man nu, det är ju olika vad man vill göra. Men om man vill så satsa, för det finns så många som behöver just dig, som du brukar säga Angelica, det finns verkligen någon, även om det, ja, man ska inte se oss som konkurrens eller så, för att det finns allt, alla är, det finns någon för alla liksom. Så det verkligen satsa. Och sen skulle jag säga att alltså skaffa ett nätverk, ta hjälp av någon annan. För jag tror verkligen att, eller jag märkte det för mig själv, att när jag satt själv med det här så kom jag inte jättelångt. Men det är ju också det här med entreprenörskap. Det är ju en utbildning i sig skulle jag säga. Verkligen. Men när jag fick det här nätverket, och det är både yogaprenör och utanför yogaprenör, när man omger sig med människor som tror på det man gör och som har andra likasinnande människor helt enkelt, så händer det saker, verkligen. Och så jag hade inte varit här utan andra, utan det är verkligen med hjälp av andra. Så ja, det finns ju inte det här ensam är stark, utan det är verkligen tillsammans som vi löser saker och ting. Om man kommer på briljanta idéer tillsammans.
Nej, men jag säger bara amen to that. Alltså, det är ju, jag brukar säga, jag har ännu inte stött på en enda framgångsrik entreprenör inom någon bransch som säger, jag gjorde allt själv, jag tog inte inspiration av någon annan, jag bad aldrig om hjälp, jag gjorde allt. Alltså, det är ju ingen som säger det. Så hur ska vi liksom kunna kliva ut ur en eller två eller tre yogalärarutbildningar och sen bara lösa entreprenörskapet bara sådär, liksom. Det är ju precis som i yogaläraryrket. Först lär vi oss grunderna och så tycker vi, wow, nu kan jag det här. Så upptäcker man ju bara, oj, vad mycket saker var jag inte kunde. Och så fortsätter man. Och så är det ju entreprenörskapsvärlden också. Att det hela tiden förändrar sig och man får nya preferenser och man får nya upplägg och nya tankar och livet förändras. Så att absolut, jag skulle definitivt inte heller vara där jag är om jag inte hade haft mina nätverk och mina coacher runt mig. Inte en suck, kan jag säga. Så det var ett jättefint tips vi kan ge till alla här på slutet.
Verkligen.
Om man vill veta mer om dig, om man vill hänga med dig på din spännande resa, var får man tag i dig då?
Jag finns ju oftast, jag finns på Instagram, men mest på Instagram. Och där heter jag Värkfri utan de två prickarna på A-et. Eller
Just
Ä. Och sen finns jag ju på Facebook också. Och hemsidan är också värkfri.se.
Exakt. Så in och följ, häng på. Och är det något man ska ta med sig från det här avsnittet så tycker jag är den här modet som du har, Gabriella, att bara bestämma sig och gå framåt och ta hjälp på vägen. Se till att befinna dig i rätt sammanhang så du får den hjälpen som du behöver. Tusen miljarder tack för att du har delat din resa och dina visdomar, Gabriella. Vi håller kontakten, eller hur?
Ja, absolut. Tusen, tusen tack för att jag fick vara med, Angelica. Det var jättetrevligt.
Det var suveränt bra jobbat. Tack så mycket och all lycka till med allt du tar för dig. Tack.
Tack.